Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Jag vet inte, det får vi ta om alltså. Ja, jag tar om den. Jag kommer, du har inte vattnat dem här på ett tag. Det
är morsan som vattnar melon här en gång i månaden.
De har ju dött ganska kraftigt. Det här är ju en prassblomma.
Ja, den här är ju stendö. Ja, men du visste inte.
Ja. Okej, vi kör. Är vi igång? Varmt välkomna tillbaka till Hockeypuls podcast som rullar vidare. Och jag var i golvrinken tidigare och nu är jag hemma hos Jonathan Dahlén. Och jag måste säga det, alltså toppboende alltså.
Ja, det är fint här. Det är en fin stad och fint boende.
Men du, att vara hemma, för det måste man väl ändå säga att Sundsvall Timrå är för dig. Hur skönt är det?
Ja, det är ju helt otroligt skönt. Det känns ju som att man börjar landa i det nu. Och det känns väldigt skönt att göra omstarten och vara hemma äntligen. Så att, jag känner ingen stress och det är skönt att landa i och vara här hemma och få trivas så pass bra som jag gör.
Vilka värden är det med Sundsvall som stad och Timrå IK som klubb som gör att du känner dig trygg och hemma?
Jag vet inte riktigt om det har att göra med hur bra jag blev behandlad där när jag kom från HV när jag var yngre och hur bra killar det var och väl bemött jag blev av hela organisationen och staden och allting. Så att jag har alltid blivit väldigt bra behandlad här och trivs skitbra, så att jag trivs fantastiskt bra i både Sundsvall och Timrå och allting med det hela.
Men vad är det som gör att du trivs så pass bra här och kanske inte har trivs lika bra i tidigare klubbar du har varit i?
Jag har inte alltid trivs i klubbar jag har varit, men kanske inte på det sättet jag trivs idag. Men jag har ju alltid haft det fantastiskt bra, men det kom ju en nivå ytterligare när jag kom till Timrå. Det var ju slutet där i HV så blev det väl inte som jag hade tänkt mig och då hamnade jag här uppe och då direkt så tycker jag att jag hittade en helt ny nivå av att må bra och känna harmoni och trivas, så det speglade sig både utanför och på isen tycker jag.
Du blev klar för din andra Timrå-återkomst i augusti, men nu när du har runnit lite vatten under broarna och så, när började du fundera på att men Timrå kanske är ett alternativ för säsongen 1920?
Ja, det är väl svårt att säga exakt när det var, men det var ju definitivt redan när jag var på väg hem så förde jag ingen dialog då om hur jag skulle göra med San Jose, men man hade väl börjat fundera och sen när deras säsong var slut, både NHL och AHL, så drog vi igång snacket om att göra upp en plan för vad som är bäst för mig, och då hade jag ju hunnit fundera väldigt länge och sen blev det en utdragen process med det hela, men i slutändan så ville de göra det som jag kände var bäst för mig och då tyckte jag att det här kändes som det absolut rätta valet. Jag gick helt och hållet på magkänslan.
Hur mycket fick du styra det valet? Var det helt och hållet eller kunde de också se fördelar med att komma tillbaka till Timrå?
Nej, de såg fördelar med det och frågade. De frågade lite hur jag tänkte med det och om det fanns någon chans på att bli uttagen till någon landslagsturnering och om jag skulle åka då och allt vad de frågade. Så att de hade mycket frågor och de undrade framförallt om jag tyckte att jag skulle bli utmanad varje dag på träningar och fysmässigt. Och det tyckte jag att jag skulle bli, för Timrå har ju fått in fantastiskt bra fys med Sandra och John som kör på väldigt bra, och det visste ju Niklas Sundström, scouten, om också vilka de var. Så att alla bitarna föll faktiskt på plats väldigt bra.
tänkte faktiskt att vi skulle prata lite om Niklas Sundström som är Europascout för San Jose Sharks. Även en annan svensk, Kim Larsson, är involverad i klubben. Hur mycket kontakt hade ni sinsemellan under vårkanten? Hur involverad var de i ditt beslut?
Jag pratade inte så mycket med dem när det kom till med att spela här. Men jag har väldigt bra kontakt med dem och pratar med dem väldigt ofta, eller mest Niklas Sundström då, och sen har jag smsat lite med Kinn också, men jag har bra kontakt med dem och de pratar mycket, de brukar ju se matcher också, så att det är roligt och bra att de håller lite koll på mig.
Vad är det, du och Susse som man kallas, måste vi tillägga, vad är det ni oftast diskuterar om?
Nej, men vi snackar väl om man har sett någon match. Han såg en match mot Björklöven, sista träningsmatchen inför säsongen, och så ringde han några dagar senare och så, jag visste inte att han var där, och så sa han att han var där och han kände att det inte var läge att komma ner efter matchen. Det gick inte så jättebra, vi förlorade med 3-0, så att, men ja, men då ringde han och så snackade vi lite om det, och så säger han, ja, snackar vi lite om det som komma skall, för då skulle ju säsongen dra igång på fredagen där, så att det var det, och sen var han i Karlskrona och kikade också, så att då hördes vi efter det, så att vi hörs lite här och där, och det är kul att han kikar och håller koll.
Ja, han har ju en gedigen och framgångsrik spelarkarriär bakom sig också. Kan han komma med tips som du känner är värdefulla som du tar med dig i ditt hockeyspelande?
Ja, han har ju haft en fantastisk karriär, så att det han säger, det lyssnar man ju på. Det tar man in allting, tycker jag. Så att absolut, vad han säger så lyssnar jag och tar in. Så att det är skitbra att ha en sån bra människa att bolla med.
Vilka detaljer är han trycker mest på då?
Det är väl inte så mycket detaljer på det sättet, utan det är väl mer en kontakt och kolla hur läget är och vad jag tyckte om matchen, och så ja, säger han väl också vad han tycker, men det är en kontakt mer och kolla läget så att, men sen om jag frågar någonting, då får jag ju jättebra svar och tips tillbaka, och ibland även direkt, men det är väl kanske inte det som är huvudsaken med samtalen.
Det har ju kommit en del rapporter här under hösten att San Jose kan kalla tillbaka dig till Nordamerika. Om du ska vara ärlig med mig nu, hur sannolikt är det att det kommer ske den här säsongen?
Ja, det ligger inte på mitt bord, så jag vet ju faktiskt inte, men...
Men du har väl ganska mycket att säga till om?
Nej, jag har ingenting att säga till om. Okay. Det är helt och hållet om, så att jag är signad under San Jose Sharks kontrakt. De har hyrt ut mig till Timrå, men om de känner att de skulle vilja ta tillbaka mig, då kan de göra det. Men det är ju en självklarhet. Alltså, det är ingen hemlighet överhuvudtaget, utan så är det ju med alla som är under NHL-kontrakt. Så att det är ingen hemlighet, men det känns inte så otroligt.
Men gissningsvis, med tanke på vad du pratade med dem i våras och under sommaren, att varför du ville komma tillbaka till Timrå, så det är väl så pass värdefullt för dig att de kommer att värdera det väldigt högt i ett sånt beslut, va?
Ja, absolut. Så jag har inte haft någon aning eller någon slags känsla av att de kommer ens vara i närheten och kalla tillbaka mig. Så att det är inget jag har någon känning av eller kommer lägga någon fokus på. Händer det så händer det, men det är högst osannolikt, skulle jag gissa på.
Vägen in i San Jose Sharks, hur ser du den egentligen? De har ju ganska bra forwardstall ändå, och ganska bred och stjärnspäckad sida.
Det var ju anledningen till att jag faktiskt ville ta nystarten också, att det är så sjukt bra NHL-lag där också, så att jag såg ingen möjlighet på ett tag i alla fall att spela där, så att det var ju fantastiskt ställe att vara på, San Jose, och organisationen var ju helt underbar och jobbade på bra sätt, och det var skridskotränare där i flera veckor och körde övningar med speciella spelare, och det var 7 ledare på isen på AHL-träningarna liksom, som åkte runt och snackade, och det var samma lokaler som NHL-laget, samma stad, allt, det var superbra där, måste jag säga, men ja, det är en lång väg in i NHL-laget där. Det är en fantastiskt bra forward, så att det passade nog bra för mig att ta ett steg tillbaka och landa lite och få en ny start här.
Hur ser planen ut med Sharks? För du har ett kontrakt som sträcks över den här säsongen, och sen är du restricted free agent, så du är bunden till dem, så att säga. Vad vill du helst efter den här säsongen? För det måste du väl ändå börja fundera lite på, va?
Ja, det är väl klart, men det är svårt också att fundera på det nu. Utan nu tar jag den här säsongen och gör en ny start här, och sen får jag väl se efter hur det har gått och vart vi ligger till och vad de säger. Det är mycket saker som spelar in då, och jag väljer väl att ta den här säsongen först och främst, och efter den får jag summera och kolla vart ligger vi till och allting. Så att det får vi ta efteråt. Det är svårt att säga nu. Det är ju väldigt tidigt fortfarande och många matcher kvar, både där borta och här hemma.
Men det långsiktiga målet, det är NHL?
Det är det absolut. Det är klart, jag har ju alltid drömt om att spela NHL, och vi får väl se vad som händer. Men det är klart att man har ju drömt om det sedan man var liten. Sen alla karriärer tar ju olika svängar och alla hamnar på olika ställen och trivs bra. Så att alla har sin egen väg, och även om man inte spelar borta kan man ha en fantastisk karriär. Men det är klart att drömmen är att spela NHL.
Du, faktarutan som vi har i Hockeypuls podcast ska vi nu inleda. Och jag är väldigt spänd på den här första punkten. Smeknamn.
Det är Dalle.
Men jag vet ju att det finns ett annat smeknamn här som Kent Nube Norberg använde sig av i Hockeypuls podcast också, som jag hajade till lite vid. Jonis.
Ja,
var kommer det ifrån? Ja, lite gulligt.
Ja, det är det. Det var ju väldigt onödigt av honom och ta upp den, men den kommer väl från att jag kallades det när jag var liten, helt enkelt. När jag bodde i Östersund och mina kompisar, när jag gick i 6 år, så hemma då mamma och pappa och farmor och farfar, mormor och ja. Jag kallades alltid Jonis då, och sen hängde det väl med, för jag var ju väl bara 10-11 år när vi bodde i Göteborg, och då snappade väl Kent upp det i
när de var där tillsammans, Ulf Arena och
precis, då var de ju tillsammans, och Kent var ju sportchef och pappa var ju tränare, så att då snappade han ju upp Jonis där, och då har väl spunnit vidare på det fortfarande, så att ibland kallar han mig Jonis. Men ja, det är väl där det kommer ifrån, men helst så kallas jag väl inte Jonis.
Det är väl ingen i laget som går runt och kallar Jonis, eller säger ut på isen, släpp pucken och Jonis?
Nej, det är det inte. Det var någon gång för 2 år sedan när Freddan snappade upp det och började stå på bänken och säga Jonis. Och då började ju hela laget skratta. Så att det,
alltså det, för en annan från tränare, ja, skulle
precis,
säga också.
Så att den var ju, det var inte så uppskattat, men ja, han hade väl snappat upp det från Nubben då, men det fick man ju styra av.
Men din och Nubbens relation, den är speciell, va?
Ja, den är skitbra tycker jag. Vi har ju alltid haft bra kontakt, så att det skulle jag säga att den är superbra, och han har alltid velat göra det som är bäst för min karriär, och jag kan ju prata med han om allt som kommer till livet eller hockey eller allting, så att det känns ju inte som en sportchef för mig riktigt, utan det är mer en, ja, jag vet inte vad man ska säga.
Mentor eller extra pappa, kan man säga något sånt? Eller?
Ja, jag vet inte vad man ska sätta för titel på det, men vi har en jättebra relation i alla fall, och han har varit väldigt bra för mig på alla sätt och vis i karriären. Sen sparkade han pappa en gång, men det är väl en annan femma.
Men det glömmer aldrig.
Nej.
Pika med det fortfarande.
Ja, det var ju någon gång där när han satt i omklädningsrummet och skulle skoja med alla grabbarna i vintras, eller inte i vintras kan jag säga, utan nu det var bara
säsongen när ni gick upp eller?
Nej, nu, utan okay. Några veckor sedan här, bara då satt han och sa att ja, det är aldrig tränarnas fel, han har aldrig haft en dålig tränare. Då var jag tvungen att kliva in och fråga varför han sparkade pappa.
Vad gav han för svar då?
Nej, då skyllde han ifrån sig.
Alltså, klassiskt. Men hade inte Nubben varit sportchef för Timrå, hade det varit lika självklart och enkelt att återvända till Timrå? Eller har ni en väldigt stor del i att Timrå-hjärtat pumpar starkt? Jag förstår att det finns andra delar också som gör att du är väldigt förknippad med Timrå, men Nubben måste ju ha en väldigt stor del i det.
Ja, det har jag absolut. Han har ju en stor del i att jag hamnade i Timrå från början, från HV till juniorerna. Och sen har han ju fortfarande en stor del i det hela. För vi har ju alltid haft, vi hade kontakt hela förra året också. Vi skrev med varandra ganska ofta och pratade i telefon ibland. Och jag ville höra läget hemma, och så ville han ju kolla hur det gick. Så att vi pratade i telefon förra året under säsongen också, även fast jag inte var här. Så att Ja, vi har ju alltid haft kontakt och då var det ju absolut inte aktuellt att åka hem och spela. Förhoppningsvis tänkte jag ju då på 10-15 år, för jag ville ju vara kvar där borta, så att det hade ju inget med det att göra. Men sen när det kom på tapeten, då är det klart att det blir väldigt smidigt när det är Kent.
Ålder?
21.
21. Det är ju, jag vet att när du kom tillbaka till Timrå, då sa du ju i flera intervjuer att men 21, det är ju ingen ålder för en hockeyspelare, att en lång, du har en lång karriär framför dig.
Ja, jag såg på, var det SVT Sport som hade lagt ut?
De har klippt ihop lite elakt där, va?
Ja, hur många det var, hur många gånger jag sa det. Så att det, ja, jag sa det väl ett antal gånger kanske.
Men visst handlar det lite om att besluta att vända hem, att du inser själv att du kommer ha 10-15 år på högsta nivå, och att ta ett år för att vända hem, må bra, hitta dig själv igen. Det spelar inte så stor roll över en väldigt lång karriär.
Det gör det verkligen inte, så att det är klart att jag... Det är väl det största. Det hade varit annorlunda om jag var lite äldre och hade fått mitt allsvenska genombrott när jag var lite äldre. Då hade jag ju säkert absolut inte kunnat vända hem kanske direkt, utan då hade jag väl sökt något annat alternativ. Men nu är jag ju, ja, jag är ju bara 21 återigen, så att, men
jag lovar, jag kommer inte vara elak och klippa ihop det här.
Nej, jag ska bara säga det den här gången, nu släpper jag det. Men nej, men då så tycker jag väl att spelar jag, alltså det, jag kommer ju utvecklas och få spela mycket här i år och få köra mycket fys och få starta om, så att det är absolut ingen stress. Och Vedda var ju ett bra exempel för mig också nu. Han fick ju sitt genombrott i SHL förra säsongen och åkte han över nu till NHL och gör det jättebra, så att det är aldrig för sent. Och eftersom jag bara är, ja, så ung som jag är, så
nära att jag är 21.
Nej, eftersom jag är så ung som jag är, så det kändes som ett självklart val att kunna vända hem och spela i Timrå. Det är ju, ja, jag tycker det känns skitbra.
Jag förstår ju att Timrå den här säsongen och spela Hockeyallsvenskan gör att Jonathan Dahlén som person mår bra. Men för hockeyspelaren Jonathan Dahlén, kan det vara ett hack i kurvan att spela i Hockeyallsvenskan som du har gjort och visat att du klarar av? Hade det kanske varit bättre för hockeyspelaren att välja till exempel SHL om du skulle välja hem?
Ja, det vet jag inte. Jag menar, det, om jag ska ta ett exempel, så kolla på, jag är ju exakt lika gammal som Viktor Brattström, då var han målvakt. Han skulle jag säga är den bästa målvakten i hela Allsvenskan och för bra för serien, men det är svårt också. Det går inte att vara för bra för någon serie, tycker jag. Utan det är förtroende, man får spela mycket och ha det bra. För honom så är det många som säger att det var ett fantastiskt karriärsval att stanna kvar i Allsvenskan och spela. Och för mig, då är det vissa som kanske har andra åsikter. Och jag vet inte riktigt vad som skiljer oss. Vi är samma ålder. Ja, ganska samma situation ändå. Han har ju bevisat sig i SHL till och med och gjort det fantastiskt bra där förra säsongen i över 20 matcher, tror jag han stod. Så att...
Men kan det kanske handla om att du kom upp lite tidigare, man såg en enorm potential och tänkte att vid 21 års ålder så kanske Jonathan Dahlén kommer någon annanstans än i Timrå i Allsvenskan?
Ja, alltså det går väl att säga så också, men ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker inte att det är någon fara för hockeyspelaren, utan jag såg någon, Jimmy Hamrin tror jag, som skrev någonting på Twitter om att utvecklas inte McDavid i NHL även fast han gör så mycket poäng, och det gör han väl. Han kan väl inte gå vidare någon annanstans, men han blir väl ändå bättre och bättre. Och så att jag ser inte varför inte jag blir det. Jag har ju mycket att jobba på med andra delar också. Försvarsspelet skulle kunna bli bättre och det får jag ju jobba på här i lugn och ro och bli bättre på. Så att det finns många delar jag jobbar på. Ja, jag tycker inte att det är något steg neråt. Och här är det, då är det ju mitt beslut. Jag har ju tagit det beslutet att spela här, så att då är det på mig själv och ingen annan. Och det känns väldigt skönt att kunna lägga det på mig själv i så fall och inte att jag lyssnar på någon annan.
Vilka verktyg lägger du i verktygslådan just nu då? Saker du förbättrar?
Jag försöker bli bättre i försvarsspelet och ja, ligga lite rätt i positionerna och samtidigt inte försöka offra det offensiva jag har heller. Så att det blir en balans med det hela, att försöka vara bra defensivt men ändå inte tappa för mycket offensiv kraft. Så att det, samtidigt som Timrå vill använda mig offensivt, för de vill ju vinna. så vill jag utveckla defensiven. Men det, så att vi får ju hitta ett sätt att göra båda, tycker jag. Och det tycker jag har funkat väldigt bra i början på säsongen här.
Det är ju rätt otroligt, vi har spelat in en dryg kvart och vi har inte ens pratat er fantastiska säsongsinledning. Vi kanske ska göra det också. Det här spelar vi in innan Mora-matchen ska tilläggas också. Men du, Albin Lundin och Jens Löke, alltså wow, finns det mer att kräma ut?
Ja, det tycker jag det finns. Alltså inte poängmässigt, det skulle jag inte säga. Men spelmässigt finns det mycket mer att kräma ut, tycker jag.
I 5-5 tänker du, för powerplay har varit grymt.
Ja, powerplay, där finns det inte så mycket mer att kräma ut. Förhoppningsvis håller det bara likadant. Men i 5-5 så finns det mer spelmässigt att kunna kräma ut, tycker jag. Men poängmässigt så... Ja, man vill ju ändå någonstans känna att man spelar väldigt bra 5-5 också. Inte bara... gör poäng här och där, utan och förhoppningsvis kan vi hitta lite bättre spel 5-5, så att vi inte, ibland känns det lite som att vi förlitar oss lite och väntar på att få ett powerplay, och då blir det ju mål ganska ofta också, men man kan inte åka och göra så, utan vi måste fokusera lite mer på 5-5 spelet och försöka skapa lite mer målchanser 5-5, tycker jag.
Pratar ni om det med varandra?
Ja, lite grann har vi väl snackat om det, men inte så mycket, men det är klart att det har inte kommit till någon sån situation heller. Vi vinner matcher och det rullar på ganska bra, så att för, ja, vi kanske borde ta tag i det nu innan vi, ja, förhoppningsvis gör vi inte det, men om vi skulle börja förlora så kanske det är lite sent att ta tag i det då, så att, men det är svår linje också för att spelar man bra i powerplay så blir det ju lätt att man hamnar i en situation att jaha, ja, men idag stämmer det inte riktigt, nu väntar vi på powerplay och så kan vi göra ett mål där.
Så att, alltså att man vaggas in i någon falsk trygghet att powerplay kommer alltid rädda oss.
Ja, precis. Och det är farligt att vara där, för till slut så kanske inte powerplay funkar heller, och då kan man bli väldigt frustrerad. Så att men vi får absolut ta och snacka lite mer om 5-5 spelet. Det har inte varit katastrof heller, ska ju tilläggas, men det kan ju bli bättre och vi kan få lite mer snurr i anfallszon och skapa lite mer lägen, tycker jag.
Hur topptrim är du om man ser fysisk status? Är du 100% just nu? För jag vet att jag pratade med dig i augusti efter någon försäsongsmatch. Kan ha varit Almtuna ni mötte de här om dagen också i serien. Och då sa du att det kommer att ta ett tag innan du är i den fysiska formen du vill vara i. Och nu är det mitten, slutet av oktober. Har du nått dit?
Verkligen inte, utan det kommer att ta tid. Förhoppningsvis efter jul tror jag väl att jag kan hitta den. Ja, förhoppningsvis hittar jag väl 100% i någon form av kvalspel. Men... jag är inte där än, skulle jag säga, och samtidigt så kör vi väldigt hårt nu, både på isen och utanför, så att man är ju lite småseg också ganska ofta nu, för att vi tränar på hårt så vi ska kunna orka hela säsongen, och det tycker jag är väldigt bra också. Det är klart att ibland så känner man väl, om man har vunnit lite matcher, nu har vi vunnit 9 av 10, att man skulle vilja ha en ledig dag, men det är inga lediga dagar, utan vi trummar på, och det tror jag vi kommer få betalt för i slutet av säsongen också. Så att vi har tränat riktigt bra, och den här veckan och förra har vi fått in 2 väldigt bra fyspass. Så att 4 fyspass nu på 2 veckor här, och vi vinner ändå hockeymatcher. Så att det är en styrka, och det visar att vi kan träna så här hårt nu, och då kommer vi kunna lägga in en extra växel förhoppningsvis efter jul också.
Så kanske träna ner sig lite nu för att få en ännu större effekt i slutet av säsongen.
Ja, precis. Så länge vi vinner matcher nu så kan man ju faktiskt göra det, tycker jag.
Hur kommer det sig att du inte är i 100% fysisk form just nu när säsongen är inledd? Är det att du har lagt upp det på det sättet, eller finns det någonting från förra säsongen som hänger med att du kanske inte liksom har byggt upp det på det sätt som du har gjort innan andra säsonger?
Ja, det skulle jag väl säga. Jag har inte haft samma sommarfys som jag haft de 2 tidigare somrarna, utan Ja, det har inte varit exakt samma sak i alla fall. Det är klart jag har ju tränat och kört på, men jag har inte kört med någon lag så, eller någon PT, eller, utan jag har kört med Vilmos Gall och Anton Vedin några pass, och då har vi kört bra, men sen har ju det blivit så att man är inte alltid på samma ställe under hela sommaren, så att det har ju inte varit den här riktiga motivationen som jag haft tidigare, och det är tråkigt, men ja, jag...
Varför det?
Ja, jag kände väl... Det har ju mycket med det här med glädjen att göra och det. Så att det var ju också en anledning att det kanske var bra med en ny start, för jag kände att jag tappade det lite grann där när jag var där, och då dog det av lite. Men jag har ju tränat på bra, jag ska inte säga att jag tränar dåligt.
Det är inte att du slarvar med sommarfysen här.
Nej, det är det inte, men man har ju kört med lag och med PT somrarna innan, så att det har inte varit exakt samma. Men
det kanske var lite svårt att motivera sig inför en ny hockeysäsong med tanke på det som hände förra vintern. För vi säkert kommer återkomma till programmet också.
Ja, precis. Men samtidigt så det är ingen katastrof heller. Utan jag har ju, men det är klart att det finns ju en fysisk nivå jag kan uppnå under säsongen. Och förhoppningsvis kommer den ju där efter jul. Men ja, jag har ju, det är inte så att jag är tjock och otränad. Utan jag är ju bra form. Men
jag kan säga att jag blev bjuden på kaffe men inte på någon fikabröd. Så jag är lite besviken faktiskt.
Ja,
men det
ja.
Kanske säger någonting om din kost också.
Ja,
den är strikt.
Den har blivit mycket bättre. Så att det, kostmässigt så har jag rest mig oerhört från senast jag var i Timrå. Och det har väl börjat nu i början på den här säsongen, så har jag faktiskt skärpt till mig väldigt mycket. Och jag käkar väldigt rätt. Och jag har mognat väldigt mycket, tycker jag. Och utanför isen då. Så att det känns som att det är på väg åt rätt håll. Det kanske gick lite för fort för mig utanför isen innan jag åkte över. Jag vet inte, men ja, jag tycker att jag har tagit stora steg i alla fall.
Det kommer inte bli något samla efter det här då, som du hade med Fredrik Varg inför kvalet mot Karlskrona för ett och ett halvt år sedan.
Nej, det blir ingen semla, utan den fick Fredrik då. Du får klara ut på en semla den gången.
Ja, det är reportaget att gå och se på YouTube också, ska jag säga, som Fredrik Varg gjorde. Fordon.
Vad jag kör för bil?
Ja, det kan vara en moped eller en båt eller något, eller kanske en elcykel som jag rullade in här och som jag blev lite hånad för.
Ja, körde du elcykel? Jag trodde du cyklade.
Nej, jag kör elcykel. I Sundsvall går det inte.
Då blev jag riktigt vanligt. Besviken. Då blev jag riktigt besviken faktiskt, måste jag säga.
Nej, det är en elcykel tyvärr.
Ja, det var riktigt tråkigt att höra. Ja, nej, men jag är väl väldigt förtjust i bilen jag kör, min Volvo. XC40 röd, den älskar jag, så att den är väldigt förtjust i den.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 65 000 kronor i månaden.
Om jag tjänar bättre än det? Ja, det gör
jag. Jag är ju nyfiken på, för det är ju nu när San Jose äger dina rättigheter, du spelar i Timrå, man kan väl säga att du är utlånad. Vem står för lönen av San Jose och Timrå?
Det är faktiskt offentliga löner, så att det är ingen hemlighet vad jag tjänar. Så att jag får mina pengar från San Jose som är på rookie-kontraktet, och det är ju en sign-on-bonus på sommaren. Och det finns ju att se vad den ligger på, plus AHL-lönen över en hel säsong.
Och AHL-lönen är $70,000 per säsong.
Precis. Och sign-on-bonusen, ja, den är ju också offentlig där.
Vad ligger den på?
Den ligger på $92,500. Så att slår man ihop det blir det väl $162,500. Så att slår ut det på 12 månader så...
Jag är så dålig på matte så jag kan inte räkna ut det så här snabbt.
Eller? Nej, så att, men det, ja, eftersom det är offentliga löner så...
Men står Timrå för någonting? Har du något bonussystem, eller finns det någon klausul som gör att det blir SHL så får du en viss summa? Alltså, för sånt kan vi skrivas in i kontrakt, och det hör med sportchefer vittna om ganska ofta.
Ja, jag har väl en bra aning med nubben vad som gäller där, så att, men det är ju tyvärr inte offentligt.
Det är mellan er två.
Ja,
du kunde bjuda på Sancho och se, det är bra. Ja. Men Timrå, det stannar mellan er två.
Precis.
Din favoritplats?
Den var svår, men jag får nog ändå säga Sundsvall.
Så Sundsvall är ännu närmare hjärtat än Östersund?
Ja, det är Sundsvall som är hemma för mig faktiskt.
Trots att familjehemmet är Östersund och ja, uppväxten där. Och...
Jag älskar ju Östersund, men favoritstället, eller det jag kallar hemma, är ju Sundsvall. Så att det är klart att jag älskar att vara hemma, det gör ju alla. Men det här känns hemma för mig. Men ja, nu blev det ju mycket hemma, men båda är väl hemma på något sätt, får man väl ändå säga då.
Hjärtat pumpar starkt för Timrå, det vet vi. Men det finns ju en fotbollsklubb också, ÖFK.
Ja.
Men hur mår supporterskapet där hos Jonathan Dahlén? Kräftgång i Allsvenskan, Daniel Kimberg kommer få sin dom här 15 november. Kan eventuellt hamna i fängelse. Vad tänker du om allt som händer kring den klubben?
Det är ju väldigt tråkigt såklart det som händer, men ja, jag håller ändå, försöker ändå hålla mig positiv och hoppas på det bästa. Jag ser ju alla matcherna och följer dem väldigt bra, så att jag har ju koll på det mesta, men jag försöker fokusera på det positiva i de här tuffa tiderna, och får man ju tänka tillbaka lite och se. Jag brukar sitta på YouTube ibland och titta på de här gamla goa matcherna mot Galatasaray och
Europa League där
och Arsenal och de matcherna, så att det brukar ofta vara att jag kan sitta och dra på det på YouTube och sitta och njuta lite av alla fantastiska spelare som faktiskt har varit i Jämtland och spelat. Det är ganska häftigt om man ser tillbaka, men ja, det är klart att nu är det jätteviktigt här på lördag mot Sirius för det första, sen får vi ta det därifrån.
Jag fick ju en liten rundvisning här innan podden. Vi kanske ska kalla det Hockeypuls Cribs. Och där, du hade ju rätt mycket ÖFK-tröjor och halsdukar. Och vi har ju faktiskt kaffemuggar som står här på ÖFK-underlägg. Ja. Så att du har ju inrett den här lägenheten i ÖFK-färger, minst sagt.
Ja, det har jag. Jag har väl några halsdukar och några matchtröjor, glas och underlag och en kortlek med ÖFK, så att jag har väldigt mycket grejer. Jag är väldigt väldigt stor supporter, så att det är väl kanske inte någon som har missat det, i alla fall i Västernorrland eller i Sundsvall, för där är ju giffarna, men jag håller väldigt hårt på Östersund, och det kommer jag göra oavsett division.
Jag kan tänka mig att när du blickar tillbaka och sitter och kollar på den där YouTube-klippen, att du blir nostalgisk och så börjar du sakna Graham Potter och Brua Nouri och Fouad Bachirou och Saman Ghoddos, kan se man kan rabbla hur många som helst och titta på dagens ÖFK och kanske känna att ja, det var bättre förr.
Ja, det är ju klart, det är självklart att det var bättre förr, och det finns ju några spelare kvar här som man tycker om väldigt mycket. Mukibi, Tom Pettersson och Keita, det är ju många, ja, de har man ju väldigt starka känslor till fortfarande, och sen har man väl kanske saknat den här riktiga favoritspelaren efter alla de här försvann. Men nu klev ju Kadir in och har gjort två mål på två matcher. Så att det känns, jag har ju förhoppningar nu i alla fall. Man har ju fått upp hoppet lite. Men det är klart, han är ju väldigt ung, så att man vill inte sätta för mycket press på hans axlar. Men det är väl en potentiell ny favoritspelare.
Men om det står mellan ÖFK och Giffarna om att slåss om kanske att undvika negativt kval eller till och med ramlar ur, då är det ÖFK alla dagar för dig, va?
Ja, det är inte ens en fråga.
Men hur har du påverkats av det som hänt Dan Kimberg? Nu har han ju varit i Härnösands tingsrätt under de senaste veckorna, och som jag nämnde tidigare kommer det snart en dom. Hur har du påverkats?
Jag har inte läst någonting, om jag ska vara helt ärlig. Jag vill tro att han är oskyldig tills motsatsen är bevisad. Så enkelt är det för mig.
Att du inte har läst någonting, det har varit ett medvetet val.
Ja, jag har inget intresse av att läsa dåliga saker om Daniel, utan jag är ju vän med han på Facebook och har läst hans inlägg där, och där får han ju uttrycka från sitt perspektiv, och då har jag väl läst några av hans inlägg, och då, där tycker jag faktiskt många kan gå in och läsa också. Han skriver från sitt perspektiv, och det kanske inte kommer ut i media på samma sätt, för att ja, media skriver väl det de vill skriva och Daniel skriver det han vill skriva, så att, men det är väl bra att han får ut sitt ord, men jag vet ju inte vad som har hänt eller någonting, men tills han har fått sin dom så vill ju inte jag tro att han har gjort någonting, men det är inte min ensak heller.
Nej, men det är ju de här luftfakturorna och Pebman och Släftemannen som också är involverade i det där. Vad tror du om utfallet? Tror du att han kommer fällas eller inte?
Ja, jag vet inte. Eftersom jag inte har läst så har jag ingen aning vad som har hänt eller hur det har utvecklat sig. Så att, ja, jag vet inte. Det blir väl spännande att se vad som händer. Men förhoppningsvis så är han oskyldig och inte har gjort någonting. Det hoppas jag på.
Och du säger väl det här mycket för att ni har en relation med varandra sedan tidigare?
Ja, jag har ju alltid gillat Daniel och hela familjen. Jag är ju jättebra kompis med Lukas, hans son. Så att det är fantastisk relation där. Och jag vill inte tro något dåligt om det. Så att jag vet ju helt ärligt inte vad det är som har hänt eller någonting. Så att vi får se vad som händer. Men det är klart jag hoppas på det bästa utfallet för Daniel.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, jag är ju väldigt ung, men det var ju när vi gick upp.
Var du 21 eller?
Nej, det var jag faktiskt inte. Jag var 20.
Men jag tänker att du är 21 nu, så ja, att du är väldigt ung.
Jag vet vad du tänker. Ja. Jag vet det. Men ja, jag var ju ung då också, men då var jag 20.
Så,
tror jag i alla fall.
Ja, eller var du 19? Eller, ja, 20.
Nej, 20 var jag. 20, ja. Ja, 20.
Men det är höjdpunkten, måste du säga, så här långt.
Utan tvekan. Det var riktigt häftigt.
Och då var du som bäst som hockeyspelare också, tycker du?
Nej, det var inte. Det var nog Leksandsserien. Jag mötte dem i allsvenska finalen. Då var jag nog som bäst på min, då var jag på min topp, måste jag nog säga. Än så länge då spelade jag väldigt bra hockey.
Vi pratade ju om fysisk status för din del. Hur vet man när man är på toppen? Svarar kroppen på ett annorlunda sätt? Är det att man är mer alert ute på isen? Kan du förklara för lyssnarna som aldrig har spelat i Hockeyallsvenskan, SHL, NHL, AHL? Vad är det som gör att man som hockeyspelare känner att nu fungerar saker på det sättet jag vill?
Det är väldigt svårt att säga, men det är klart att det har ju mycket att göra med, jag tror det sitter mycket mentalt ändå. På sätt och vis. Och hur man tränar just för tillfället kanske. Men är man alert på slagen, man har bra fysisk form, då är man oftast där. Men samtidigt så, även om man är där på toppen fysiskt och allting, så måste man ju ändå vara inne i någon slags flyt och ha lite studsar med sig och få något att gå på. Kanske ett tidigt mål eller göra något bra tidigt i en match så att man kan växa in i det. Och man kan ju vara i toppfysisk form och göra en dålig match även fast man är på G och man har bra fart och allting, men det gäller att man får något litet att gå på, så att man bara kör på och har den här intensiteten hela tiden.
Vissa spel, de kan ju bara gå in och stänga ute allting och bara köra fullt ös ute på isen och inte bry sig om någonting. Om vi går till dig, hur viktigt är självförtroende och motivation för din del för att du ska flyga som hockeyspelare och göra de där poängen och ta de där segrarna?
Jo, men jag går ju väldigt mycket på glädje. Så att jag går ju glädje och motivation. Det är ju, om jag ska åka till hallen och göra jobbet, som vissa kallar det, då... Det går inte för mig, utan jag är en hockeyspelare som spelar för att jag tycker det är roligt och då kan jag, ja, då kan det gå som Leksand till exempel när vi mötte dem i finalen. Det var fantastiskt kul då var jag verkligen laddad, jag laddade upp, jag skulle tycka det var, jag var riktigt taggad och det skulle bli så kul, och ja, då så fick jag ett tidigt poäng i första matchen och då flöt det bara på efter det och tyckte det var skitkul och motivationen var på topp, så att det spelar ingen roll vad jag gjorde innan match då. Jag har mina rutiner och jag brukar sova en och en halv timme kanske innan match, men då var jag så pirrig innan matchen så jag kunde faktiskt inte ens sova en blund, men det spelade ingen roll utan jag bara körde på. Det var en fantastisk känsla.
För den rutinen brukar inte brytas allt för ofta. Du har din eftermiddagsnäp innan matcherna.
Ja, det var ju inför match 3 mot Leksand. Vi ledde med 2-0 och vi hade chansen att avgöra här på hemmaplan. Vi visste att det skulle vara mycket folk och vi var redo att köra och vi spelade om en vinst så skulle vi möta Karlskrona och då låg jag där och skulle ta en nap. Och då sov jag faktiskt i 2 timmar, 2,5 den säsongen innan matchen. Det gör jag inte längre, det kan jag inte. Men då gjorde jag det, men jag låg där och det gick inte att sova, utan det var liksom, jag hade så mycket energi och det bara pirrade i hela kroppen och jag var så redo att spela matchen så jag ville bara att den skulle dra igång. Så att jag låg i sängen och försökte sova, men det gick inte, så jag låg med ögonen öppna till slut och så bara väntade jag. Sen kändes det ju som en evighet innan matchen drog igång och sen drog den igång och då vann vi med 4-1 och det var fantastiskt.
Hockeyglädje, och vi ska sätta det som rubrik på det här segmentet i podden, har det alltid funnits hos dig? För man kan ju säga att du född in i hockeyvärlden på grund av, eller tack vare kanske man ska säga, din pappa Ulf Dahlén. nu kanske jag ställer två frågor i ett här, men var det självklart för dig att bli hockeyspelare? Blev du pushad det på något sätt? Var det ditt eget val? Eller var det bara att det blev så naturligt för att Uffe var hockeyspelare både i NHL och hemma i Sverige?
Det blev väl så ganska naturligt. Jag tyckte det var så kul redan från start. Så att det blev, jag älskade ju att spela fotboll också dock. Så att jag blandade, jag spelar pingis, jag har också gjort. Så att jag spelar många sporter. Man kanske skulle bli pingisproffs istället.
Riktigt lika bra pengar är det? Eller om man blir riktigt bra kanske ännu bättre.
Ja, precis. Nej, jag vet inte riktigt vad det är för pengar i pingisen. Men det är svårt att utmana.
Kanske inte därför du spelar hockey eller?
Nej, det är det absolut inte. Jag vet inte, det hade nog varit svårt att utmana dem på, ja, Asien har ju väldigt bra länder i ping, så att det hade varit svårt utmanat, men kanske.
Det är ingen Jo Wallner Light eller Junior det här som jag sitter framför mig alltså.
Nej, det är det inte. Jag vann väl B-slutspelet en gång där, så jag har väl en liten trofé hemma i Östersund där, så att det är klart att det tar man ju med sig, vinna B-slutspel i Åskuppen i Östersund. Det var en häftig känsla.
Mäktigt. Vill du ändra på då var du på toppen av din karriär eller? Det?
Ja, nästan. Det var ett stort ögonblick i livet.
Men om jag återgår till en kanske mer seriös fråga då. Har du någon gång känt dig pushad av din pappa att hålla på med hockey?
Nej, det har jag väl inte. Utan snarare kanske att lägga av om jag inte tycker det är kul.
Jaså?
Nej, men det är klart, han har ju väl kanske mer sagt att om jag inte tycker det är roligt så borde jag ju hålla på med något annat. Så att det är väl rätt klokt att säga det också. Så att det är väl det han har sagt. Man har aldrig pushat mig till att spela hockey eller något sånt. Han brukar ju titta alla matcherna, det gör ju. Men för det tycker han ju bara är kul. Så att han har ju alltid sett alla matcherna. Det gjorde han i AHL också förra året. Då var jag uppe på nätterna, han och mamma, och kikade alla matcherna. Så att det är väl roligt det i sig, men aldrig blivit pushad.
Så de var väldigt, väldigt närvarande under din hockeykarriär, men kanske inte drivande i någon riktning.
Precis.
Din största motgång?
Ja, det får man väl ändå säga var förra säsongen.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel ja, precis.
Gången då kanske i Utica där i december, januari. Då var det ganska jobbigt faktiskt.
Ta oss tillbaka, för du har ju sagt det förut att du inte mådde bra. Men hur artade sig det?
Ja, det är väl, det är ett avslutat kapitel, men det är klart att man kan väl öppna upp och säga någonting om det. Men ja, det var väl lite olika incidenter, och det gick väl kanske inte som det var tänkt. Och ja, jag trodde väl kanske att när de plockade över mig att man skulle få lite, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det hela, men det var ju en tuff period att gå igenom, och jag vill inte sitta och kasta skit på någon heller, utan är man tillräckligt bra så spelar man i NHL en dag ändå. Så det väljer jag att gå efter. Men det är klart att tuffaste motgången i livet var i december, januari där, när det inte gick bra. Jag fick en hjärnskakning mitt i det hela också. Och ja, det var väl lite oklarheter kanske kring lite saker där för mig och i kommunikation och så. Men ja, jag vill inte gå in på för mycket detaljer där, utan jag har släppt det.
Vi kanske inte behöver sitta här och kasta skit på någon, utan vi kan ta ditt perspektiv. Att må som du gjorde då, hur var det om du minns tillbaka de dagarna och månaderna? Nu behöver du inte prata liksom om Utica och kanske saker du tycker de gjorde fel, utan bara gå till dig själv och ditt eget välmående.
Ja, det var ju det var inte så kul då, utan det var liksom man tog sig igenom dagen kanske mer än att försöka göra något vettigt av det hela, så att det är väl kanske inte, jag vill inte sitta och säga att någon gjorde fel i Utica heller, för det var väl kanske snarare att det blev ett samarbete som inte blev som båda parterna hade tänkt sig, och så blir det ju ibland. Man har olika syn på vissa saker och jag hamnar i en situation där jag kanske vill, ja, bara ta igenom dagen och åka hem och lägga mig i soffan än att åka ut och bli bättre på isen och försöka göra något vettigt av det hela. Så att det var mycket som hängde ihop, tror jag, men jag skulle väl inte skylla på någon eller mig själv heller för den delen, utan det blev bara som det blev, och jag är glad att jag är här nu, och att på något sätt så får man en bra erfarenhet av det hela också. Det är ingen, jag tycker inte att det är någon som har gjort något större fel, utan det var bara ett samarbete som inte gick, och det är nog folk i alla branscher med om i livet, och så blir det ibland.
Hur, när du säger att du bara försökte ta dig igenom dagen, hur var det att åka ner på hallen, träffa lagkamrater? Blir det att man stänger in sig i ett skal då när man mår som du gjorde?
Ja, alltså det är klart att det var inte så, det är inte så roligt att komma dit och försöka slå på ett leende på läpparna. Samtidigt vill man ju vara en bra lagkamrat till alla där, för alla där var ju fantastiskt bra lagkamrater mot mig och mot varandra, så att man vill inte dra ner på stämningen heller, men jag trivdes inte och ja, mådde inte så bra där, så att det är klart att det är svårt att försöka ta nästa kliv i karriären om man känner på det sättet, så att man försöker väl och ändå på något sätt vara, om de pratar med en, så vara trevligt och vara glad ändå till viss mån, men sen var jag ju sist dit och först hem varje dag, så att jag kanske inte gav så mycket heller för att få tillbaka något, så att det ligger väl inte så jättemycket på något annat än så, men jag trivdes inte och ja, det gick som det gick, men det, ja, så blir det ibland.
Fick du professionell hjälp?
Nej, absolut inte så, utan det så långt har det inte gått. Det var mer att ja, trivdes inte och var sist dit först hem och ja, jag tyckte inte det var något kul att spela hockey heller, så att det blir ju att man gör något varje dag som man inte tycker är roligt, helt enkelt. Tyvärr något som man har tyckt varit roligt hela livet, och då blir det ju lite av en ond cirkel också. Så att men jag skulle inte säga att det gick så långt, det gjorde det inte, men det är klart det blir jobbigt när man åker och gör något varje dag som man inte vill.
Nu är ju du ung, som vi har berört tidigare, men du har ju ändå varit på flera platser och i flera klubbar. Är mental ohälsa, är det utbrett? Har du märkt av det hos andra spelare också?
Nej, jag vet inte, men inte som jag märkt av så. Det är väl klart kanske att man har väl läst lite om, i efterhand kanske om några man spelar med, men man märker det ju inte riktigt, utan det flyger lite under radarn, men det är ju klart att det är något som inte är bra, och är man på ett ställe där man inte trivs, behöver inte ha att göra med speltid eller så, utan det kan ju ha att göra med andra saker, men när man inte tycker det är kul och är på ett ställe man inte trivs, då tycker jag väl kanske att man ska börja fundera och inte låta det rulla på bara och åka och göra klart dagen heller, utan det blir ju svårt då.
Om jag säger namnet Trent Cull, vad tänker du på då?
Ja, det var ju tränaren i Utica.
Exakt, och vad tyckte du om honom och hans ledarstil? För jag kan tänka mig att det var mycket där det kanske brast, att ni såg på hockey på två olika sätt.
Ja, alltså det kanske vi gjorde, absolut, men ja, jag vet inte riktigt så sett, men ja, det för det första kanske vi var olika speltyper. Han var väl en slagskämpe när han spelade, och jag är väl
enforcer som man kan sätta borta.
Ja, men det är klart att han är tränare, så han gillar ju sådana spelare också. Han behöver ju sådana spelare i sitt lag, så att, men ja, han hade en ledarstil på sitt sätt, och jag säger inte att det är något fel på hans ledarstil. Det gör jag inte. Men den kanske inte tog mig dit jag ville heller. Så att det kanske var bara ett samarbete som inte funkade helt enkelt. Men ingen fel på hans ledarstil. Alltså, eller man kan inte döma någon, alltså något fel på någons ledarstil heller, utan han tränar hockey på sitt sätt och han har varit där i 3 år snart, så att något är de nöjd med i Vancouver med det han gör. Så att det är klart att han har sitt sätt och kör på det, och jag har mitt, eller jag är den typen av människa jag är, det är inget jag kan ändra på. Sån är jag.
Begärde du och din agent en trade till San Jose?
Nej, det gjorde vi inte.
Okej. För Vancouver GM Jim Benning har ju gått ut och sagt att ja, Jonathan Dahlén och hans agent ville flytta på sig. Och där är ju lite ord mot ord.
Ja, precis.
Varför tror du det är så? Har det skett något missförstånd? Eller är det helt enkelt att...
Ja, vi kanske helt enkelt hade... Ja. Olika uppfattningar om situationen. Jag vet inte riktigt. Jag pratade aldrig med han, utan det gick genom mina agenter. Och jag pratade med mina agenter under en lång tid där när man inte fick så mycket kommunikation och inte spelade någonting, och det bara rullade på. Man hade ju de här dagarna som var ganska jobbiga, och då sa jag till agenterna hela tiden. Och
Claes Elefalk ska vi kanske...
Ja, precis. Och fantastisk. Jag tycker Claes är världsklass, grym agent, fantastisk människa. Så att jag pratade med Claes mycket och sa hur jag kände, och sen skötte de kontakten med Vancouver, och de Vancouver kände väl någonstans då att de det kanske var bättre att flytta på mig då än att ta tag i det med mig, och då blir det ju så ibland, och då fick de väl igen någon för det, och så skickade de mig till ett ställe där ett lag kanske var redo att ta sig an utmaningen av mig.
Men hur blir det att, jag vet om du har läst det här, men kort efter att du hade blivit tradad till San Jose, då går ju Andreas Jonsson ut, som är i Toronto nu, och egentligen kritiserar dig för att du har begärt en trade, säger jag nu inom citatsnuffar. Du säger att du inte gjorde det. Hur blir det då att läsa en landsman som kritiserar ett val som du kanske inte själv har gjort?
Han skrev till mig på Facebook någon dag senare och tyckte han hade blivit felciterad och bad om ursäkt. Så att det var ingen fara.
Det var inga hard feelings där?
Nej, liksom. Absolut inte. Utan det är en kille jag tycker är rolig att se spela hockey. Så att, och han menade ju absolut inget illa med det. Så att inga hard feelings alls, utan det säkert en bra kille, och jag tycker han är jätteduktig på att spela hockey, så att jag brukar se ibland han gör lite highlights och så att det är absolut inga hard feelings.
Du raderade ju, eller gick i alla fall ur dina sociala mediekanaler efter traden. För det var rätt många Vancouver-fans som hörde av sig, va, till dig under den där perioden.
Ja, de var kanske inte superglada med mig, men ja, de kanske hade uppfattat situationen fel också.
Ja, för det kan väl vara lite så att, ja, men det kan jag säga också som jobbar i media, att man kanske inte alltid har den insynen för att komma med kritik och de ord som Vancouver-fansen gjorde, utan ibland så kanske man går bara och reagerar på det, till exempel Jim Benning eller andra säger i sådana här situationer.
Ja, precis. Det, så är det. Jag menar, det är fantastiska fans i Vancouver för laget. De älskar ju verkligen hockey där, så att det är skitbra ställe att vara på. Jag har ju mycket gott om det från Elias också när jag pratar med han. Och, så att jag vet inte riktigt vad det var de hade läst eller hört, men de var ju uppenbarligen inte så glada. Och i det skicket jag kanske var i då, så var det inte roligt och uppskattat, utan det blev väldigt, väldigt jobbigt, och då plockade jag väl bort och gjorde kanske en lite mer privat sociala medier så småningom. Det gjorde jag inte direkt, men så småningom gjorde jag det, och så har jag folk jag känner istället bara.
Vad var det värsta du fick höra då?
Ja, vi behöver väl inte gå in på det nu, men det var väl inga... Det var inte direkt så att de önskade mig lycka till, om man säger så.
Det var inga snälla ord, om man säger så.
Nej, det var det inte.
Hur bittert känns det att inte ha fått spela i NHL med Elias? En god vän till dig, och ni har Timrå bakgrund också.
Ja, alltså det kan man säga att vi gjorde det. Vi spelade någon försäsongsmatch.
Ja, det gjorde ni ju faktiskt.
Så det man kan väl ändå säga att vi...
Men inte under ordinarie säsong?
Nej, absolut inte. Så att, men det är väl... Ja, jag vet inte om jag känner någon bitterhet över det. Vi är väl ändå bra kompisar och ses på somrarna. Så att, det gör väl inte så jättemycket.
Kan det finnas en avundsjuka att han är det han är idag? Med tanke på att ni inledde ju era karriärer ungefär samtidigt och kom upp i Timrå. Du vann guldgallret samma säsong som ni var uppe i A-laget. Före honom också i konkurrens där. Och nu han har vunnit College Trophy, han är stor i NHL och i Vancouver. Kan du känna någon avundsjuka mot honom?
Nej, alltså absolut inte. Det finns ingenting sånt överhuvudtaget. Det är skitkul när det går bra för han. Då brukar jag skriva till han. Det är väl svårt att hänga med alla gånger när det går bra. Men så gott det går så har jag väl av mig till han. Och sen ja, hängde vi rätt mycket i somras. Så att han bor ju i samma hus här också. Jag menar, det är väl klart att alla har ju olika karriärer. Alla mina andra polare har ju också andra karriärer också. Så att det, jag blir alltid fantastiskt glad när det går bra för mina kompisar. Oavsett om det är Marcus Sirén som är min bästa kompis som gjorde mål i sin debut i Ånge i Division 2 för någon dag sedan. Eller om det är Elias som vinner Calder Trophy. Jag blir överlycklig när det går bra för mina kompisar.
Agerar du lite städpersonal här nu när Elias är i Vancouver eller?
Nej,
hans lägenhet.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Han har faktiskt en kusin tror jag det är, som bor där.
Så den biten är löst alltså.
Nu verkar det som, jag är inte säker på hur de har lagt upp det eller någonting, men det är så jag har förstått det i alla fall.
Ja, okej. Så du är inte där och vattnar blommorna för hans del direkt?
Nej, sen tror jag inte han har några blommor heller.
En okänd talang.
Oj, det ska väl vara att spela pingis, då måste jag väl säga. Där är jag riktigt bra.
Och sen kan man väl säga kanske att du har en fallenhet för betting. För det kom ju fram i början av säsongen i augusti där att du och några Timrå vänner i laget hade vunnit på stryktipset.
Ja, precis. Det var ju kul framförallt för mig som kanske inte bettar så mycket. Jag är med på stryktipset ibland lite då och då och lägger lite fotbollskuponger annars. Men ja, det blir kul då när man vinner.
Det var en halv miljon till er.
Ja, det var det ungefär. Så att, det blev en bra slant för allihopa. Det var skitkul.
Och Marcus Hardegård som någon form av kassör tog allt, eller?
Ja, precis. Han tog allt och så stack han till Maldiverna.
Var det därför han var borta i början av säsongen också?
Ja, precis.
Han placerade pengarna där.
När var pengarna slut och kom han tillbaka.
Bästa spelaren du spelat med?
Är det den som har blivit bäst eller den som har varit bäst när jag spelar med den?
Ja, men det där är ganska intressant faktiskt. Du kan få svara på båda de frågorna du ställer till mig där. Någon som du upplevt och spelat i samma omklädningsrum som och känt att wow, vilken spelare. Och någon som kanske har tagit sig till toppen som du också har varit i samma lag som.
Ja, Elias har ju blivit den bästa överlägset som jag spelar med. Han var ju fantastiskt bra redan här och gjorde nästan en poäng per match som ung kille och sen stack han ju till Växjö så att han är ju den bästa eller som har blivit den bästa och han är ju uppe och nosar på den bästa också för han var ju fantastiskt bra när han spelade här men jag tyckte faktiskt att Henrik Haukeland var fantastiskt bra det året när vi gick upp och då var han verkligen allsvenskans bästa målvakt och spikade igen fullständigt. Och förhoppningsvis kan Brattström göra något liknande, men jag måste nog säga att Haukeland är nog nummer ett för mig faktiskt. För han var så fantastiskt bra i hela kvalspelet där. Och jag hade ju kunnat sagt Elias också, men då var ju allsvenskan då också när han spelade. Och Haukeland var ju nog allsvenskans bästa spelare.
Var inte du det?
Nej, det var jag inte. Utan jag tycker Haukeland var fantastiskt bra då och han toppade verkligen formen när vi behövde det som mest. Så att jag säger nog faktiskt Haukeland.
På tal om Elias flytt till Växjö som han gjorde våren, sommaren 2017. Jag vet, du har ju besökt dem också vid ungefär samma tidpunkt. Har det varit nära att du har gått till något SHL-lag under de här senaste två åren?
Ja, det har det väl varit några gånger, men kanske inte då, utan då hörde Vancouver av sig, jag ville skriva också, så att då slutade det med att jag valde Vancouver, och det var ganska självklart tyckte jag då. Jag vet inte riktigt, jag brukar inte vara efterklok, men efterhand vet jag väl inte hur jag ser på det, men
ja, du tänker att det kanske hade varit bättre att köra ett år i SHL?
Ja, eller två, man vet ju inte. Samtidigt så hade jag ju mitt livs roligaste och bästa säsong den säsongen ändå med Timrå när vi gick upp. Så att det blev ju skitbra egentligen. Men
det var ju att du åkte över med körtelfeber och sen kommer tillbaka till Timrå för att på något sätt ladda batterierna.
Ja, precis. Så att då, ja, men jag vet inte om det var nära då, det var det nog inte. Utan det var nog närmare att jag skulle spela AHL då, tror jag. Om jag inte hade åkt på körtelfebern kanske. Sen, jag fick ju den och så åkte jag hem och så gick vi upp. Och sen året efter var ju nu när jag var i, där borta. Just det, så nu är vi.
Och där var det aldrig aktuellt att stanna i Timrå kanske i SHL?
Nej, det var det inte. Utan då skulle de ju ha över mig och spela. Så att det var väl, då hade jag ingen val. Men hade jag inte varit under kontrakt så hade jag nog troligtvis velat köra någon säsong i SHL kanske. Men nu var jag det och jag kände mig redo att åka också. Och man måste ändå tillägga att det var ingen katastrofsäsong heller förra året om man ser det. Så. Utan det var väl kanske mer att...
Jag tror ingen som lyssnar tänker det.
Nej, precis. Så att jag menar, det är inte så att det gick dåligt på isen. Utan jag tyckte väl ändå jag levererade ganska bra och så till förmån ibland, men ja, det blev som det blev och jag ångrar faktiskt ingenting än så länge i min karriär, så att det känns ganska skönt.
Där, när du hade kört feber och du vände hem och det ryktades mycket om att det fanns SHL-klubbar som var intresserade och bland annat Brynäs, hur nära var det att du valde en SHL-klubb och kanske Brynäs i första hand?
Ja, det var väl nära vet jag inte, jag pratade väl lite med dem och agenterna pratade med dem och det var på tapeten, men till slutändan så blev det ju ändå Timrå, men det är klart att det var väl på tapeten, absolut. Det fanns en kommunikation.
Bästa spelaren du mött?
I AHL förra år? Jo, Scott Darling stod ju faktiskt i AHL när vi mötte, nu måste jag tänka, kan det ha varit Charlotte Checkers? Spelade han i Carolina, va?
Ja, precis. Ja. Han hade ju en mirakelresa upp i Chicago om jag inte missminner sig. Och sen fick han ju kontrakt med Carolina men var inte alls lika bra där.
Så var han nere på en, då kallar de det för konditionsvända.
Okej, okay, han skulle bygga upp sig.
Ja, och då var han nere
som
där.
Som du är i Timrå Hockeyallsvenskan.
Ja, precis. Nej, men då stod han och om han inte höll nollan eller om han släppte någon vallning in i slutet. Men vi förlorade med 4-0 eller 1 tror jag. Det var inte mycket luckor.
Du verkar imponeras av målvakter. Haukland nämnde innan och nu Darling.
Ja, men jag tycker det är roligt faktiskt med målvakter. Jag själv var väldigt intresserad av att bli målvakt när jag var lite yngre.
Okay.
Jag alltid tyckte det var kul att stå i mål. Men ja, då det var kanske den gången pappa kände att han fick kliva in. Så att då stod jag i mål på en hockeyskola och så drog han ett hårt skott i bröstet på mig, så ramlade man ner lite och så frågade han, vill du fortfarande bli målvakt? Och det ville jag ju inte då, och det är jag faktiskt väldigt tacksam för.
Så han ville inte se sin son bli målvakt, utan det var utespelare som gällde.
Ja, det var faktiskt väldigt bra gjort. Jag hade inte velat vara målvakt.
Ett val inom hockeyn du ångrar?
Jag sa ju att jag inte ångrar något förut.
Nej, precis.
Så att jag ångrar faktiskt ingenting än så länge, det gör jag inte, utan jag tycker att alla beslut jag har tagit har gått på min magkänsla och de har alltid ledat till något bra. Så att det har ju, även om det har varit tveksamma beslut som, eller inte tveksamma från mig utan frågetecken från andra av mina beslut, så har det alltid ledat till någonting bra. Jag tycker att jag har alltid litat på min magkänsla och då brukar man ju inte ångra sig, tycker jag. Eller det borde man inte göra, för att den enda man har skylla på sig själv, eller skylla på då, det är ju sig själv.
Men jag upplever det som inte särskilt påverkbar, utan du har alltid gått din egen väg under din relativt korta karriär.
Ja, det kommer jag ju fortsätta med att göra också. Jag menar, det är ingen som kommer, ja, alltså, om 100 år när ingen finns längre, så är det väl ingen som kommer bry sig vad jag har tagit för beslut. Nej. Då vill jag väl göra det som jag vill göra. Jag gör väl vad jag vill med mitt liv och min karriär, oavsett om det är.
Men var kommer det ifrån? För vissa hade kanske funderat om det var rätt eller fel och tvekat väldigt mycket. Men du känns så självsäker i mycket.
Ja, men det är väl det att jag har jag en magkänsla, så går jag på den. Jag skiter ganska mycket i vad folk tycker och tänker. Vill jag göra något, då gör jag det. Det kunde faktiskt inte bli med mindre om vad folk tycker angående det, utan mina beslut är mina beslut och det har inte folk med att göra. Sen om de vill ha en åsikt, det är självklart att de har rätt till det, men det är inget som kommer att påverka mina beslut.
Är det någonting du har fått från uppväxten på något sätt, eller har du format det själv?
Jag vet inte riktigt. Jag har haft en fantastisk uppväxt, men det är klart att man har väl format det till viss del själv. Man är funderar mycket och tänkt, och ju mer man tänker, alltså, sitter man och tänker på det, så spelar det absolut ingen roll vad någon annan tycker. Alltså, man ska ju göra det man själv vill göra hela tiden, oavsett vad det är för bransch eller vad man har att göra med eller vad folk tycker. Det är skitsamma. Jag menar, man har ju bara ett liv, och då ska man gå på sin egna magkänsla och det man vill göra. Man kan ju absolut ta råd från personer man litar på, men ska man vara ärlig, så ska man väl kanske inte lita på allt för mycket folk i livet heller.
Nu måste man fråga vad du menar med det. Har du haft någon erfarenhet av det?
Nej, alltså, det har man väl inte. Men det är väl klart att man får ju ändå vara försiktig med folk man litar på. För att ja, det är väl en ganska självklar sak. Man kan ju inte lita på allt och alla hela tiden. Det finns väl folk som har blivit ganska lurade så. Men jag har inte blivit det, som tur är. Utan jag litar väl kanske inte på så mycket folk. Det tar mycket att vinna min tillit.
Men vad är det med mig nu? Kan det vara så att du är lite less på media och allting runt omkring? För du är ju det stora affischnamnet i Håkan. Alltså jag kan bara tänka mig hur många som ringer och vill dra i dig i olika projekt och tidningar och Håkan-svenskan som liga och allt runt omkring. Kan du bli less och bara känna att nu vill jag bara stänga ner allting och fokusera på hockeyn?
Ja, det är självklart att man blir det ibland. Det blev mer än vad jag tänkte. När jag kom tillbaka så blev det ju väldigt mycket drag. Det är fantastiskt drag kring allsvenskan överlag, måste jag ändå säga. Jag är imponerad över att det är mycket bilagor och rubriker och så. Men man kan ju inte vara med på allt heller. Det blir för jobbigt. Det är mycket att göra, och man måste ju få fokusera på att spela hockey. Så att det är klart att man blir lite less ibland, men jag ställer väl upp på det antingen på sån person jag tycker om, eller som jag har en bra relation med, som podden här till exempel. Det tycker jag bara är kul, så att, men ibland måste man säga nej, så är det.
Jag kan tänka mig att man dränerar ganska mycket energi om man ska tacka ja till allt.
Ja, då blir det jobbigt, men det, framförallt under säsong, så får man ju vara försiktig med vad man drar på sig för saker. Då vill man ju vara inne i den här bubblan och fokusera.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Aktiv eller inte aktiv?
It's your pick.
Jag får väl ändå säga då kanske, det är väl farsan då, som jag inspireras av mest när det kommer till det. Han har ju alltid... Ja, det finns ju ingen som kan mig som hockeyspelare så bra som han kan. Han har ju sett mig sedan jag var liten och i princip inte missat en match. Så att han kan ju mig till 110%, och han har ju själv haft en fantastisk karriär och tränarkarriär, så att jag lyssnar och inspireras väldigt mycket av han. Så att han känner ju mig in och utan till. Om han ser en match så kan han ju veta nästan bättre än mig hur jag kände och hur jag var. Så att det är ju speciellt, och ibland kan det nästan vara lite jobbigt att han har koll. Om man försöker gömma något, så går det väl kanske inte riktigt, utan han ser på mig vad det är för typ av match. Jag tror nog han skulle kunna säga i första perioden till dig vad jag kommer ha för match.
Jaså, är det så?
Så bra koll har han på faktiskt.
För han ser på ditt humör på något sätt hur du kommer spela.
Ja, det är så. Han känner igen mig, så att han... Morsan brukar kunna komma och... Morsan har aldrig sagt varför jag säger det nu. Jag brukar alltid säga mamma.
Ja, det blir lite street cool här.
Ja, precis. Det var ju lite illa det där.
Tar du tillbaka?
Ja, det där tar jag tillbaka. Ja. För det gillar inte mamma när jag säger. Så att, nej, men mamma brukar kunna säga till mig att... han sa så här till mig, eller att han hade sagt till henne att det här bytet kommer att göra mål, så gör jag mål i bytet. Han ser mycket. Sen kanske han, hon kanske inte säger när han har fel också, det vet jag inte. Men hon brukar kunna komma och säga det att jag kommer ut och säga kanske att ja, men ja, idag kändes det ingen bra. Då säger man, ja nej, Uffe sa det i första perioden att det var en sån dag.
Det är otroligt.
Ja, men det är ju klart. Han har ju sett mig ända sedan jag var liten, så han har ju koll.
Men det är din största trygghet, kan man säga.
Ja, det är det ju absolut. Han har ju koll på mig så och allting, så att det får man väl säga.
En klubb du inte gillar?
Kan man säga två?
Alltså du får säga 100 om du vill det.
Ja, jag får väl säga Modo Hockey och Sundsvall Hockey. Eller nu finns ju inte Sundsvall Hockey. Eller gör den?
De är ju tillbaka nu i Division 2.
Men räknas det om man har startat upp nytt?
Ja, det är kanske en peak som skickas ut här.
Nej,
i
Boden
i Sundsvall Hockey.
Men det...
ja, de är inte på den nivå de var tidigare. Ni möttes i Hockeyallsvenskan 15-16 där.
Ja, precis. Det var väl då det kanske växte att man inte tyckte om dem. Men det är inte så konstigt när det är derby. Jag gillar varken Modo eller Sundsvall. Och det är väl derbykänslorna kanske som kliver fram.
Jag tycker att det är uppfriskande också att du kan säga klubbar på den här punkten. För det är inte alla gäster som har gjort det. De har försökt passat, om jag ska vara ärlig. Men Modo, alltså, är det en hatkärlek till dem eller är det pure hate?
Nej, det är inte pure hate. Jag tycker det är roligt att möta dem. Det är mer derbykänslan och man vill alltid vinna mot dem.
Och då är bra track record på dem också. De har gjort en del poäng.
Ja, jag tror det är 7 raka vinster också mot dem. Eller är det 7 raka serievinster mot dem? Ja, det är det.
Jag räknade ju på det där senast ni möttes nu. Och det var ju 1017 dagar tror jag då. Sen Modo hade vunnit en seriematch mot er. Ja. December 2016. Sen har de ju vunnit en försäsongsmatch, ska vi tillägga. Men...
förlorade med 2-1 då, kommer jag ihåg. Det kommer jag faktiskt ihåg. Det var ju här hemma. Ja. Sen har vi vunnit 7 raka mot dem.
Är det någon spelare i Modo som du känner lite extra agg mot? Jag måste ställa den frågan.
Ja, jag vet, men det är det faktiskt inte just nu, utan det är faktiskt härliga killar i laget där. Det är ju kamp och det är mycket känslor i derbyt, men det är inte så att det inte går att snacka med dem, utan de är sköna killar och det är bra sur, det är ärligt och ja, jag tycker faktiskt det är tacksamt att möta dem på det sättet. Det är klart det gör ont, man kan bli tilltryckt lite här och där och få lite extra crosscheckingar, men det är sällan något fult och det är inget trash talk eller så, utan det är ärliga kommentarer och snack, och sen när det väl är hockey, då är det hockey. Så att det är bra matcher.
Och sådana matcher behövs ju för svensk hockey och att den ska leva vidare.
Precis, så att det hade ju varit kul att ha lite derbykänsla mot Löven också. Nu är det inte riktigt det. Jag känner ingen sån känsla mot dem, och det vet inte om det inte finns för supporterna heller, men ja, nu är vi båda i toppen så det blir kul att möta dem, men det är ingen sån här riktig derbykänsla så.
Det här blir en bra brygga faktiskt när vi pratar om trash och utopi, som att det är ärliga ord från mellan Modo och Timråspelaren som du är inne på. Den förolämpningen hör du oftast ute på isen?
Jag är faktiskt inte inblandad i så mycket snack, utan det har faktiskt inte varit något sånt i år överlag. Det var någon som sa att frågade om det var skönt att vara hemma och det var klassiskt svenskt att åka hem och
okay.
Tyckte mycket svenskare hemma kära.
Så det låter som att det här är en nordamerikan.
Ja, det var ju ingen svensk, så att, det är väl det enda jag hört under säsongens gång.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Det ska väl vara att det inte är så mycket brunkare kanske, men det är ju klart att det behövs ju. De är ju fantastiskt nyttiga för lagarna, men det vore kul med lite mer lir kanske. inom hockeyn för publikens skull också, så att man får lite mer publik på läktarna och det inte är så mycket dumt att köra. Och där måste jag ge en stor eloge till vårt lag. Vi spelar faktiskt väldigt rolig ishockey. Vi gör mycket snygga mål och vi, ja, jag tycker vi är i framkant där i svensk hockey faktiskt när det kommer till att försöka spela hockey. Så att det måste ge cred till oss. Och nu, det där kommer jag inte tycka själv om att jag ens säger, eller Timrå-supportrarna heller, men Oskarshamn spelade faktiskt en fantastiskt fin ishockey och det var roligt att se på det, och det var synd att inte Timrå fick stopp på det då, men det, sån hockey är ju rolig att titta på, och de låg in den i mitten och gick och spelade fredig hockey, och där de även fortsatt försökt göra SHL, och det är kul att se när lag försöker spela på det sättet. Sen kommer jag ju aldrig tycka om den klubben för att de slog ut Timrå. Det kommer jag aldrig göra, men man kan inte ta ifrån dem spelidén.
Men den här utvecklingen som du är inne på i svensk hockey, där lagen ser likadana ut, det är total hockey, det är intensiv forecheck, det är väldigt få, eller man spelar egentligen på motståndarnas misstag, och det kanske inte är så mycket att man går till sin egen kvalitet och sin egen spelförståelse. Är det så enkelt att säga att de bästa spelarna inte är kvar i Sverige och det är därför det ser ut som det gör, eller kan det vara en utbildningsfråga kanske att Svenska Hockeyförbundet och klubbarna runt om i landet har satt det här som en standard, att det ska se ut så här för morgondagens unga stjärnor och även de som spelar idag?
Jag vet inte vad det ligger i exakt, men jag är ju allergisk mot ungdomstränare som säger åt ungarna att dumpa pucken och chippa ut den och köra sånt, och sånt är inte bra. Det tycker jag verkligen inte, utan där stryper man många unga hockeyspelare som kan bli bra, och det är inte kul att spela på det sättet i ungdomsåren, utan där ska man ju om något kunna tappa pucken på blå och det kanske blir något mål bakåt, men det gör inte så mycket. Det är ingen som kommer ihåg hur U13-serien slutade om 15 år, utan det är väl snarare en utbildningsfråga. Det är klart att vid den åldern vill jag också vinna och allting, men man måste ju ändå få försöka få utvecklas där. Man måste få dribbla lite och försöka ta in pucken i zonen istället för att dumpa. För formar man spelarna redan i den åldern att de ska dumpa pucken och chippa ut den, då blir det ju lätt att de glömmer bort det här härliga liret som de oftast har i sig i den åldern. Och det blir inte bra, utan man måste låta unga spelare få göra misstag i tidiga åldrar och få försöka dribbla och spela. För det här med att dumpa i rätt lägen och chippa ut puckarna, det lär man sig ändå när man kommer upp i åldrarna. Det är inget man behöver lära sig när man är 12-13 år, tycker jag.
Det var så många intressanta åsikter. Jag skulle nästan vilja ta upp den här frågan om att det har slopats tabeller och resultat i ungdomsidrotten. Men jag tror inte vi riktigt har tid för det i podden, så vi får gå vidare. Men du verkar ha starka åsikter om det här, och det gillar jag.
Ja.
Ett lag du gärna vill spela för?
Skulle nog vilja spela i Schweiz någonstans. Sen vart det vet jag inte, men någonstans i Schweiz.
Varför det?
Det är det finaste landet jag har besökt, tycker jag. Vi spelade ju 18-VM där och jag blev fullkomligt förälskad i det landet. Så att det vore faktiskt en stor dröm att få spela i Schweiz någon dag.
De flesta spelare som jag har haft med här aktiva, de har ju pratat om NHL och att det skulle vara mäktigt att kanske dra på sig Rangers tröja och åka ut med det som Square Garden och så. Jag är lite förvånad att du väljer Schweiz ändå. Det är ju ett oväntat val.
Jaha, ja, jag tänkte inte så långt, men jag tänkte väl mest då på något jag ville göra.
Något du ville uppleva?
Eller? Och göra, så att det är väl klart att Schweiz vore häftigt att få spela i och få bo i det landet. Det var väl så jag tänkte. Det är väl klart, det vore ju mäktigt att dra på sin NHL-tröja och spela i serien NHL, men ja, det finns fler drömställen man hade kunnat spela på också.
Där är du om 10 år.
Förhoppningsvis så fortsatt hockeyspelare och kan leva på det och få ha turen så att säga att spela hockey och ja, få fortsätta att spela på toppnivå. Eller tänker du på livet överlag?
Ja, du får svara på det också. Hur valde du karriären här?
Ja, men det är väl det jag tänker på just nu också.
Ja. Tror att du kommer, det är så långt fram så jag förstår att det är svårt att tänka så, men har du någon gång funderat kring att när karriären är på väg att ta slut, att det är Timrå du ska avsluta med? Eller har du satt upp någon form av plan kring det?
Nej, jag har inte satt upp någon plan så. Det är väl klart att kanske man skulle vilja testa på annat, men för troligtvis till 99% så kommer jag väl säkert avsluta i Timrå, och det tror jag att jag kommer göra. Absolut.
Så då tänker vi att karriären nu, du tar upp Timrå till SHL. Du kanske till och med är i SHL ett år med Timrå, sen så blir du NHL-stjärna i 8-12 år, kommer hem, avrunda med Timrå. Det låter väl som en ganska bra karriär, va? Eller just det, ska vi klämma in ett år i Schweiz också?
Ja, du får inte glömma bort Schweiz där. Nej, men jag vet inte riktigt. Jag tar det här året som det kommer, och förhoppningsvis så lyckas vi göra det bra, och det går vägen. Men det är en lång väg att vandra. Vi har spelat 10 av 52 omgångar, så man kan inte dra några slutsatser än.
Jonas. Jag måste säga det. Jag tycker det är bra att man kan på dig. Du ska få välja vilken låt vi avslutar det här programmet med.
Okej, ja, men då kommer jag vilja välja Ed Sheeran faktiskt, Castle on the Hill. Han är riktigt bra artist som jag brukar lyssna mycket på. Det är en av mina favoritlåtar, så den avslutar jag med.
Är det Ed Sheeran du drar igång när du ska ta dina eftermiddagstupplurar, eller? För att komma ner lite i tempo.
Ja, när jag lyssnar på någonting, om inte innan match, då är det till 80% Ed Sheeran.
Du går Timrå upp i år.
Det vore drömmen.
Vore drömmen. Fint att avsluta den här podcasten på det sättet. Har ni några tankar, ni som har lyssnat, så är det bara att höra sig till mig på adam.johansson@mittmedia.se eller slänga iväg en tweet på Twitter. Nu blir det Ed Sheeran, Jonathan Dahléns favoritartist. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes, one works down by the coast, one had two kids but lives alone, one's brother overdosed, one's already on his second wife, one's just barely getting by, but these people raised me and I can't wait to go home, and I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers, and I miss the way you made me feel. It's real when we watch the sunset over the castle.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.